Det barnen jag är orolig för, deras situation tar död på mig. Hassan tror att hans hustru och hennes syster kidnappades eftersom deras bror anklagats för att ha dödat en medlem i säkerhetsstyrkorna. Men nu kräver kidnapparna pengar, $60,000, mer än vad han kan få fram. Men han har fortfarande hoppet om att återse sin hustru igen, barnens mamma, även om det ser mörkare ut för var dag. Jag vet inte, jag hoppas det, verkligen, att få se henne igen. De kräver mig på pengar, men min situation här, ja, den är inte bra. De frågar efter mycket pengar, mycket mer än vad jag har. Johan Mattias Sommarström, Tripoli, Libanon.
Och det var Helene Benno och Lasse Johansson som var programledare tidigare idag. Det får avrunda första timmen av Studio 1 kväll onsdag. Mer från oss efter kvällsekot som kommer här i P1 alldeles strax. 11:07 är vi tillbaks.
Här är Ekot. I Nordirland och staden Ballymena har det i två kvällar i rad varit kravaller med rasistiska förtecken. Ett 30-tal poliser har skadats och butiker och bilar satts i brand. Det rapporterar vår London-korrespondent Pontus Mattsson.
De startade måndagskväll efter ett fredligt protestmöte mot ett påstått sexuellt övergrepp som ägde rum i slutet av förra veckan. Det var två 14-åriga pojkar som anklagas för att ha försökt att våldta en ung flicka. De här pojkarna var i domstolen i måndags. De har enligt medieuppgifter en rumänsk tolk. Och sen på måndagskvällen så utbröt då kravaller i staden Ballymena. En stad strax norr om Belfast med ungefär 30 000 invånare. Och det var även då kravaller nu i natten mot onsdag. Och det är sammanlagt, det är 32 poliser som har skadats och 6 personer som är gripna. Polisen talar om att det här är rasistiska våldsverkare som har gått lös på bostäder, på bilar, på lägenheter där företrädesvis invandrare bor. Och det är förstås oro för att det ska hända mer grejer i natt och ikväll, under kvällen. Det är fler poliser som är på plats nu ikväll.
Men har det kommit några reaktioner från politisk håll också?
Alla partier i det nordländska parlamentet har uttalat sig kritiskt mot det här och uppmanat till lugn. Premiärminister Keir Starmer i London har uttalat kritik och uppmanat till lugn. Och många av de som bor i staden och som har utländsk bakgrund är väldigt rädda.
Pontus Mattsson intervjuade av Pablo Dalense. Den hittills mest omfattande kartläggningen av hur det står till med fisken i världshaven har presenterats idag på FNs havsmöte i Nice. Ekots klimatreporter Mona Hambreus konstaterar att det är illa ställt med fiskbestånden.
Överfisket fortsätter att öka och runt en tredjedel av alla fiskbestånd som man har undersökt pekas ut som ohållbara. Det betyder att de har fiskat så hårt att det är få individer kvar och det är osäkert hur artens framtid ser ut. Och det här är förstås illa eftersom så många människor är beroende av att fånga fisk för att kunna äta sig mätta. Jag träffade här Miljöpartiets EU-parlamentariker Isabella Lövin som jobbat länge med just fiskefrågor. Och hon sa att det här ökade överfisket hotar den framtida tillgången på fisk.
Ja, det innebär att det är ett hot emot livsmedelsförsörjningen på planeten. Det är miljarder människor som är beroende av marint protein. Men det är inte bara det, utan det är också så att fisken i havet behövs för att hålla haven friska. Och haven producerar syre, tar upp koldioxid från atmosfären, en stor kolsänka. Vi riskerar att se en kollaps av våra hav.
Miljöpartisten Isabella Lövin. Mona, det låter ju för eländigt det här, säger att det finns några ljus. Punkter i den här rapporten ändå.
Den visar också att det faktiskt hjälper att vidta åtgärder på de platser där man har tagit politiska beslut för att begränsa fisket. Där har det blivit bättre och fiskbestånd har kunnat återhämta sig. Tonfisken nämndes som ett särskilt lyckosamt exempel. Den var helt uträknad för runt 10 år sedan, men nu har den kommit tillbaka.
Mona Hambreus intervjuad av Per Edberg. Konkursade batteritillverkaren Northvolt har åkt på flera tunga bakslag. Både en tilltänkt köpare till utvecklingscentret i Västerås och en annan intressent till fabriken i Skellefteå har hoppat av, säger konkursförvaltaren Mikael Kub till Ekot. Samtidigt finns det nu nya intressenter till både anläggningen i Västerås och i Skellefteå, men det är en stor tidspress och det gör det svårare att få till en affär, säger han. Väskförbudet på svenska elitfotbollsmatcher hävs. Göran Rickmer är säkerhetschef för Hammarby.
Ibland vann faktiskt AI och ibland vinner piloten. Problemet för piloterna dock är ju att AI...
Där fick vi höra ett inslag om JAS och AI. Vi ska höra om fotbollsväskor när väskförbudet är hävt.
Jag tycker att det är skönt att människor också helt plötsligt kan bara... På ett bra sätt ta med sig nycklar och plånböcker och sånt och ha det i sina väskor, det är väl bra.
I 1,5 år har det varit förbjudet att ta med alla sorters väskor på större sammankomster. Men idag meddelade polisen att väskförbudet hävs efter att Säpo nyligen sänkte terrorhotnivån till en 3 på en 5-gradig skala. Så här tolkar Djurgårdens säkerhetsansvarige Mats Jonsson beskedet.
Ja, min uppfattning är ju att det här beslutet som nu har polisen har manifesterat idag, det gäller ju framtida tillståndsgivningen i form av de matcher som vi drar igång nu i slutet av juni och även i juli.
Och Fredrik Stengarn, tillförordnad generalsekreterare för Damallsvenskan, uppfattar att situationen nu är densamma vid damernas elitmatcher. Väskförbudet hävs.
Varje enskild klubb söker ju tillståndet med sin lokala polismyndighet. Jag skulle säga att det är ju motsvarande samma lika.
Reporter Hampus Zetterqvist. Och nu då om JAS. För första gången har JAS Gripen flugit med hjälp av en artificiell intelligens, AI. I samband med testflygningarna lämnade piloten över kontrollen av flygplanet till AI som sedan styrde planet och gav piloten instruktioner att avfyra mot en motståndare. Johan Segertoft, chef för affärsenheten Gripen på Saab, berättar hur det gick.
Ibland vann faktiskt AI och ibland vinner piloten. Problemet för piloterna dock är ju att AI kan vi träna otroligt snabbt. Så att man får vara lite ödmjuk. Troligtvis så kommer våra piloter få det kämpigt att hänga med i framtiden.
Saab har tränat den artificiella intelligensen på luftstrid mot en motståndare på långt håll. Alltså bortom vad piloten kan se med blotta ögat. Att få tekniken att fungera i ett stridsflygplan kan ta år, men det Saab menar är unikt här är att det är gått på bara några månader. Att ett flygplan flyger själv är ju i sig ingen nyhet. Men den stora skillnaden mot AI är att en autopilot matas med uppgifter den ska göra. AI:n får istället en uppgift som den själv ska lösa.
Reporter här Mikael Eriksson. Imorgon får Götaland och Svealand soligt och 16-21 grader. Södra Norrland får övervägande soligt och 12-17 grader. Norra Norrland får först regn och moln, men efterhand minskar de västerifrån. I fjällen 5-10 grader, i övrigt 9-14 grader. Och Ekostudion denna kväll, Gunilla Hansen-Bering.
Där är P1, Sveriges Radio.
Hej och välkomna till andra timmen av Studio 1 kväll onsdag. Protesten i Los Angeles fortsätter. Hur mycket makt har USAs president och var går gränsen för hur mycket han får göra i landets olika delstater? Det ska handla om dagens partiledardebatt som är den sista före sommaren och även den sista för partiledarna för Liberalernas Johan Perssons del. Och så om att hög arbetsbelastning och brist på återhämtning orsakar att allt fler blir sjuka av stress på jobbet. Innehållet i denna återsändning av Studio 1 onsdag. Helene Benno och Lasse Johansson, programledare.
California may be first, but it clearly will not end here. Other states are next. Democracy is next. Democracy is under assault. Before our eyes, this moment we have feared has arrived.
Kaliforniens guvernör Gavin Newsom där. Demokratin är under angrepp. Stunden vi har bävat för är här.
Och det han syftar på då, det är Donald Trumps beslut att kalla in nationalgardet och marinkåren för att sätta stopp på protesterna i Los Angeles mot migrationsmyndighetens razzior där.
Ina Lindberg, vår USA-korrespondent. Ja, maktkampen mellan Vita huset och styret i Kalifornien fortsätter. Hur då?
Ja, det här är en maktkamp där båda sidor just nu gräver ner hälarna och står fast förankrade i helt olika åsikter. Donald Trump å ena sidan som hävdar att Los Angeles är helt laglöst. Han hävdar att han måste sätta in militären för att migrationspolisen ska kunna fortsätta utföra sitt uppdrag och utvisa papperslösa. Det här är ju Trumps stora politiska profilfråga. Och så på andra sidan har vi då demokraterna på västkusten i USAs folkrikaste delstat Kalifornien som säger att det här är ett övergrepp från Trumps sida. De menar att Trump agerar som en auktoritär ledare, en tyrann, sa Gavin Newsom, och att han är en fara för demokratin. Så att det här är en maktkamp som pågår, en strid med höga insatser och väldigt högt tonläge just nu.
Tror du att Trump kan komma och trappa upp den här striden ännu mer?
Ja, han säger att han är beredd att trappa upp, och det han gjort hittills det är alltså att han har beordrat dit nationalgardet som är då en sorts militär reservstyrka. Han har också kallat in marinkårssoldater, och hittills har han använt sig av en särskild federal lag för att göra det. Men den innebär också att det är en del begränsningar i vad militären får göra när de väl är på plats i Los Angeles. De får inte agera poliser, de får inte gripa folk till exempel. Det han säger nu det är att han är beredd att trappa upp genom att ta till en annan väldigt ovanlig lag som kallas för upprorslagen, Insurrection Act. Och skulle han använda den, då får presidenten stora möjligheter att använda militären på ett ännu mer aktivt sätt för att då slå ner det som presidenten hävdar är ett uppror. Och vi hör nu hur han börjar använda en retorik som bäddar för det. Han sa i ett tal igår när han talade på en militärbas i North Carolina, så sa han att det som händer i Los Angeles nu är en invasion. Han pratade om att det är utlänningar som står för våldsamheterna, det är utländska motståndare. Och det där språkbruket, det pekar ju i en riktning som gör att han skulle kunna gå vidare och hävda att ja, men det här som pågår nu i Los Angeles, det är ett uppror som kräver särskilda åtgärder. Och Donald Trump själv, när han får frågor om det här, så säger han att han överväger att ta till den här upprorslagen. Mm.
Stanna kvar, Gina Lindberg. Vi har med en gäst.
Fredrik Bergman Evans är det, expert på amerikansk rätt. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Vi hör ju här att det är inte bara en kamp på gatorna kanske, utan en juridisk kamp också. Det här att kalla in nationalgardet, varför är det så kontroversiellt?
Ja, det är kontroversiellt för att det är en väldigt ovanlig åtgärd. Mm. Man ska ha med sig det här när man tittar på det som sker i USA. Att USA är ju en federation med 50 suveräna delstater. Så att om man skulle jämföra Trumps övertagande av Kaliforniens nationalgarde, det är lite som att EU skulle ta över det svenska hemvärnet och beordra ut det svenska hemvärnet att vidta åtgärder och utöva myndighetsutövning på svensk mark i strid med den svenska regeringens vilja. Så att det här är en extremt ovanlig åtgärd. Det är ett väldigt tydligt ingrepp i delstaternas suveränitet, och man kan också säga att traditionella republikaner, de är motståndare till att man från det centrala styret i Washington ska gå in och beordra delstaterna vad de ska göra, och särskilt mot deras vilja. Så att här har vi ytterligare en konfliktyta för Trump-administrationen där man nu ger sig på också delstaternas suveränitet. Och att man väljer Kalifornien är ingen slump, utan Kalifornien är ju traditionellt vänsterfäste, så att det här är en väldigt tacksam motståndare för Donald Trump för att bedriva i stor utsträckning symbolpolitik.
Ja, fast är det inte också en praktisk kamp om att utvidga sin makt för en president? Det handlar inte bara om demokrater och republikaner eller Washington mot Los Angeles, eller hur?
Mm. Nej, men, och det är helt riktigt, för det är också en aspekt som har präglat den andra Trump-administrationen, att man, som du säger, försöker utvidga presidentmakten på så många områden som möjligt. För jag har sett hittills i stor utsträckning i förhållande till kongressen att presidenten tar makt från kongressen. Vi ser att man pressar sig in på domstolarnas område och tränger tillbaka dem. Vi ser hur Trump-administrationen ger sig på advokatbyråer, hur man ger sig på akademin. Så att det här är ett led i Trumps administrationens sätt att förstärka presidentmakten. Och hans kritiker menar ju att det här gör Trump-administrationen grundat på olika undantagstillståndslagar som man nu missbrukar och som då kan ge presidenten makt att agera istället för kongressen eller istället för delstaterna. Men att Trump missbrukar de här lagarna och på så sätt på ett olagligt, otillbörligt sätt expandera presidentmakten.
För jag tänker, det här att expandera presidentmakten, är det något onaturligt eller är det någonting som presidenter gärna gör? Alltså, har det där flytit fram och tillbaka genom åren på något sätt?
Nej, det är inte något som enbart Donald Trump har gjort, utan det här är ju också att presidenten vill ha så stor makt som möjligt har ju blivit något av en nödvändighet på grund av att det politiska läget i kongressen är väldigt låst. Politiken är väldigt polariserad, det är väldigt svårt att stifta lagar i kongressen, och det gör det att det blir en press på presidenten att agera. Så att det är inte nytt för Donald Trump att man försöker expandera presidentmakten, men jag tror inte att vi i modern tid har sett en president som har utnyttjat så många olika lagar om undantagstillstånd, till exempel ekonomiska undantagstillstånd för de här tarifferna. Det är undantagstillstånd nere vid gränsen för att skicka ner militären, och när man nu nationaliserar Kaliforniens nationalgarde så är det också en form av undantagstillstånd. Så att Donald Trump har en framfart på det här området som presidenter i modern tid inte riktigt har haft.
Gina Lindberg, håller du med om det här som Fredrik Bergman Evans säger? Är det din bild att Trump till varje pris vill överföra mer makt till presidentämbetet?
Absolut, det här är en del av hans politiska agenda, och det är en bärande del av agendan. Han tycker att presidenten borde ha mer att säga till om, större befogenheter, och han tycker att kongressen och domstolarna har fått för mycket makt på senare år. Och det där är en juridisk teori som Trump och många MAGA-republikaner driver. Det kallas för Unitary Executive Theory, att man tolkar konstitutionen på ett annat sätt än vad tidigare presidenter har gjort. Och det är flera presidenter som har varit inne på den här linjen, att presidenten borde ha mer att säga till om, men Trump går längre än någon annan president i modern tid. Och han argumenterar ofta för att han tycker att han har rätt att göra det därför att det är så många som har röstat på honom. Han hävdar att ja, men jag har fått det här mandatet av väljarna, och då ska inte domstolarna med politiskt tillsatta domare komma här och försöka stoppa mig. Medan många andra säger att ja, men det är ju så systemet är uppbyggt i USA, att man har checks and balances, ett maktdelningssystem mellan presidenten, kongressen och domstolarna, och det där systemet skapar en balans som är nödvändig. Men Donald Trump vill tippa den balansen jämfört med hur den ser ut idag.
Så vad händer med maktdelningen då?
Ja, det här blir ju verkligen en juridisk strid nu framöver, där vi har sett på senaste tiden hur det har ju varit flera federala domstolar, om man följer de här olika processerna som pågår nu i mängder av domstolar där Trumps politik har överklagats, så har det varit flera federala domare som har gett bakläxa till Trump och Trump-administrationen, men då överklagar Trump och går vidare till högsta domstolen. Och han har ju klagat våldsamt på vissa av de här domarna och sagt att vissa av dem borde ställas inför riksrätt och sådär. Så att det här blir verkligen en juridisk strid som också är väldigt principiellt viktig, för hur ska man framöver se på presidentmakten i USA? Kommer Donald Trump kunna tänja på de nuvarande gränserna för presidentmakten, eller kommer det här stoppas i högsta domstolen, och kommer han i så fall att lyssna på högsta domstolen? Så att det här vet vi ju inte facit än.
Fredrik Bergman Evans, i vad mån har HD så här långt karvat ut var presidentmaktens gränser går?
Det allra viktigaste beskedet för Donald Trump och som har gett honom extra råg i ryggen, det var ju avgörandet som kom för något år sedan som ju då slår fast att presidenten är åtalsimmun för åtgärder som han vidtar i presidentämbetet, och det har ju gjort att Donald Trump känner att han kan ta ut svängarna rejält under sin andra mandatperiod. Stor del av Donald Trumps politik har ifrågasatts i domstolarna, det har blivit rättsprocesser. Han har hittills fått ett antal bakslag av domstolar i första instans och i andra instans, men högsta domstolen har inte ännu slutligt tagit ställning i några frågor. Däremot har de på några områden när det gäller just de här deporteringarna till El Salvador, så har Trump fått några så att säga tillfälliga eller preliminära förluster där högsta domstolen har sagt att Trump-administrationens teori om att man kan utvisa utlänningar utan att de ska få en rättslig prövning när man har Trump-administrationen stött sig på olika då undantagslagar, det går inte, har högsta domstolen sagt. Mm. Det får man nog säga är det tydligaste bakslaget Trump-administrationen har fått hittills. Sen tror jag att många av de här rättsprocesserna då som kommer att avgöras i högsta domstolen, det kan ta flera år innan vi får slutliga besked. Jag skulle nog ändå säga att jag tror att Trump-administrationen kommer vinna en stor del av de allra viktigaste rättsprocesserna. Och det beror ju på att högsta domstolen är väldigt politiserad och att den just nu har en mycket stabil konservativ majoritet som också många av de här domarna då, de är förespråkar också den här teorin som Gina Lindberg är inne på där.
Och vi ska tillbaka till Gina Lindberg här
Trump mer makt.
Innan vi avslutar det här, innan vi släpper dig Gina. Nya demonstrationer väntas idag på flera håll runt om i USA, så vad håller du koll på?
Ja, det är demonstrationer runt om i flera storstäder nu, bland annat här i Washington, men också i Atlanta, Chicago, i Dallas, Houston till exempel, som är inspirerade av protesterna i Los Angeles. Hittills inte jättestora, men de förekommer. Men på lördag så är det en stor militärparad här i Washington. Ovanligt med militärparader i USA, men Donald Trump har beställt en militärparad till på lördag som är arméns 250-årsdag och hans egen födelsedag. Då väntas det närmare 7000 soldater och en massa stridsvagnar på Washingtons gator i en lång parad. Och då kommer det bli protester, både här i Washington och runt om i USA. Det planeras protester under parollen No King's Day, ingen kung i USA. Så att vi får se hur det går i helgen.
Ännu mer protester alltså, säger Gina Lindberg, USA-korrespondent. Och vi hörde också Fredrik Bergman Evans, expert på amerikansk rätt. Tack!
Och nu om svensk ekonomi, om adoptioner, om lotterier, om vård, om klimat, om företagande och om Gaza med mera. Det ska handla om partiledardebatten i riksdagen helt enkelt, den sista före sommaren.
Och med oss nu har vi Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Du har lyssnat. Vad präglade debatten idag?
Ja, jag tycker att vi har fått något slags valrörelsetemperatur nu. Den här debatten var vassare än de brukar vara mellan valen. Men det är väl så här att opinionen med oppositionens överläge tvingar fram ett högre tonläge i debatten. Mycket handlar nu om ekonomin, och idag var ett återkommande argument från vänster att regeringen försämrar ekonomin för vissa barnfamiljer och sjuka till exempel. Bland annat för att det blir dyrare med medicin när högkostnadsskyddet försämras. Och vi kan höra vänsterledaren Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i ett ganska typiskt replikskifte.
Eller avgiften höjts med 1 000 kronor. Samtidigt sänker Jimmy Åkesson skatten för de rikaste med 47 000 kronor. En liten andel av de pengarna hade ju räckt för att hålla nere avgiften på medicin.
I komplicerade ekonomiska tider av skenande inflation, lågkonjunktur och en hel del annan oro i världen så måste man våga föra en politik som är tillväxtorienterad. Och det är det som den här regeringen med Sverigedemokraternas stöd gör. Långsiktigt bygger man inte Sverige starkt med en fantasibudget med allt till alla.
Ja, Helena Gissén, om du utvecklar det här lite.
Ja, alltså Tidöregeringen har ju sänkt skatter, vilket bland annat har gynnat de med höga inkomster. Och det här motiverar då Tidöpartierna med att det ska löna sig att arbeta, anstränga sig, för det skapar tillväxt och därmed mer resurser även till välfärden, men också till sånt som militär upprustning och så vidare. Medan vänstersidan vill ha höjda skatter på höga inkomster och kapital av rättvisa skäl, menar de då. Så att här har vi en klassisk vänster-höger-konflikt, och den kommer att prägla tiden fram till valet, gissar jag.
Och vilka frågor vill Tidöpartierna lyfta fram speciellt?
Ja, Kristersson, han anklagar nu återkommande Socialdemokraterna för den största vänstersvängen sedan löntagarfonderna. Och då syftar han på kongressbesluten om kortare arbetstid, slopat karensavdrag, högre skatter och vissa högre bidrag också. Så här sa han i debatten idag.
Om Sverige ska ha råd att göra någonting av allt det som ni nu säger att ni står bakom, då måste Sverige jobba. Och färre måste leva på bidrag.
Herr talman, jag håller verkligen med av Kristersson om att fler måste jobba och färre leva på bidrag. Men han pratar om arbetslinje. Problemet är ju att det är en arbetslinje utan arbeten. Precis som tillväxtpolitiken är en tillväxtpolitik med sämre tillväxt än andra länder. En bostadspolitik utan bostadsbyggande.
Är det här också, vad ska man säga, en debatt som kommer leda in och föra fram ända till valet nästa år?
Ja, jag tror det faktiskt. Och så här har det ju inte låtit de senaste åren, utan nu är vi tillbaka då i den här väldigt klassiska ekonomiska konflikten som tidigare präglade svensk politik. Jag tror verkligen att det här kommer att dominera nu framåt.
Och sen då i slutet av debatten, då var det dags för ett avsked.
Men jag vill också tacka alla partiledarna. Ni sliter, jag vet det. Mitt enda medskick, tänk på tonen. Den spelar roll. Kort och gott, tack för att jag fått göra demokratisk värnplikt med er. Tack.
Han lät rörd där, Johan Persson, eller hur Helena Isén?
Ja, men det gjorde han verkligen, och det kan man förstå efter så lång tid i riksdagen. Så att det var där på rösten där.
Sista debatten. Ja. Vad har han gjort för avtryck i svensk politik?
Jag själv så slog han fast då att Liberalerna är Sveriges enda skolparti, även om de andra försöker att bli det ibland. Det tycker han inte att de lyckas med. Men jag tror att han kommer att bli ihågkommen för att han klarade av att baxa Liberalerna över riksdagsspärren då i senaste valet. Att han sen tog in partiet i regeringen genom det här kontroversiella beslutet att samarbeta då med Sverigedemokraterna. Det var ju svårsmält för många liberaler. Och sen säkert för allt skämtande om killen vid grillen och så vidare. Mm. Det var intressant att höra de andra partiledarna vid avtackningen idag. Jimmy Åkesson kallade Johan Persson för en ikon i riksdagen för alla år han har suttit där. Och vänsterledaren Nooshi Dadgostar tyckte att det var väldigt tråkigt att Persson lämnar partiledarkretsen. För vem ska hon nu slänga käft med? Så att de två verkar ha gillat varandra väldigt mycket.
Så långt det som sker i riksdagen då. Det är inte bara där som politiker har talat idag. Magdalena Andersson, som vi hörde lite kort där, hon har också för en stund sedan talat på Järvaveckan i nordvästra Stockholm som drog igång idag.
Ja, och vi har med oss Staffan Axelsson från Radio Sweden som har varit hela dagen ute på Järvaveckan. Staffan, hur har dagen varit så här långt?
Ja, den började väldigt långsamt. Regnet hällde ju ner här, så det var inte så många alls här faktiskt. Men sen kom det ju lite mer folk när Jakob Forssmed från KD skulle hålla tal. Och nu är det ganska mycket folk här faktiskt som... Ja, som leker, barn som leker och många andra som är här och går runt bland tälten.
Och som vi hörde här så har Socialdemokraternas Magdalena Andersson talat och också Kristdemokraten Jakob Forssmed, socialminister. Vad har de sagt för något?
Ja, Magdalena Andersson öppnade sitt tal med att prata om situationen i Gaza och det som händer där. Och var ganska hård i tonen mot Israel som hon menar håller ute förnödenheter därifrån. Och sen övergick hon till att prata mer om ekonomisk politik, om arbete och arbetsrätt.
Säger Staffan Axelsson som finns ute på Järvaveckan och har varit där hela dagen. Vi ska höra med Helena Isén. Hur viktig är Järvaveckan för våra politiker?
Ja, det är väl bara att konstatera att intresset har svanat ganska mycket. Det är ju också så att Almedalsveckan har minskat en del i betydelse och omfång de senaste åren. Och den har ju dessutom komprimerats och tidigare lagts nu då till veckan direkt efter midsommar. Det är ju snart, så att det kanske helt enkelt är lite för mycket med 8 partiledartal gånger 2 inom loppet av ett par veckor. Så att Tidöpartierna skickar ju då ersättare för partiledarna. Det är inte partiledare längre.
Ska man tolka det på något annat sätt också? Att de kanske inte har sina väljare där, eller?
Ja, jag tror det. De tillmäter inte den här veckan så stor betydelse. Kanske åker partiledarna dit när det är valår nästa år då. Men sen är det väl som du antyder här att Järvaväljarna i huvudsak stöder den röda sidan, så att möjligen så anser då Tidöpartierna att det inte finns så mycket stöd att hämta. Sen har det dessutom varit ganska glest med åhörare, så att då prioriterar man annat kanske.
Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Isén, och vi hörde också Staffan Axelsson, reporter på Radio Sweden från utifrån Järvaveckan i Stockholms utkant.
Nu om att allt fler blir sjuka av stress på jobbet. Anmälningarna till Arbetsmiljöverket ökar med 13% jämfört med året innan.
Det här visar årets arbetsskaderapport som kom idag. Hög arbetsbelastning och brist på återhämtning är ofta orsaken. Och med oss nu finns Anna Finnes, psykolog och forskare vid Karolinska institutet. Välkommen.
Tack.
Stress på jobbet, det har vi ju pratat om ganska länge och återkommande. Vad gör att det ändå ökar?
Alltså det är svårt att bortse från det här med effektivisering som har pågått över tid. Där det har varit en strävan och där vi kanske har... Alltså det är ju på något vis ett rimligt mål. Att man vill göra så mycket som möjligt med resurser och inte minst samhällets resurser. Men det finns ju en gräns för hur mycket vi kan effektivisera och samtidigt att det ska gå att vara människa i arbetslivet.
Alltså, vilka skyldigheter har arbetsgivare för detta? Att agera på något sätt? Hur ser de ut, skyldigheterna?
Arbetsgivare har ett långtgående ansvar för arbetsmiljö och också ett långtgående rehabiliteringsansvar när arbetsrelaterad ohälsa uppstår.
Och vad finns det för ansvar till exempel att se då om någon tar på sig för mycket eller inte klarar av ett nytt schema? Att så att säga se innan det händer?
Ja, alltså ansvaret finns ju där att följa upp, men det är inte så lätt. Man pratar i den här rapporten och nämner det här med liksom att det är ett engagerade medarbetare. Och vi vill ju ha engagerade medarbetare, inte minst i kontaktyrken. Så vill vi ju att det ska vara personer som är engagerade och empatiska. Ibland så är det svårt att se det där i tid. Det är svårt att se skillnaden mellan någon som är djupt engagerad i sitt arbete och där man tar på sig för mycket.
Men om vi pratar om varningsklockor då, vilka brukar man missa?
Alltså det är väl det här att det kan vara svårt att få en uppfattning. Man kanske uppfattar att det är en person som är väldigt driven och engagerad. Det går bra. Och det kan vara svårt att själv som individ också lite grann bromsa i tid.
Och så här då, det är många som snart ska ha semester. Jag tänker på det här när du säger bromsa i tid. Men om man då inte har gjort det, hur lång tid kan det ta för en stressad hjärna och för den delen en stressad kropp att återhämta sig? Vad behöver man?
Det beror på helt hur långt det har gått. Vi behöver återhämtning på daglig nivå, på veckonivå, alltså lediga på helgen eller vad det är, och vi behöver vår semester. Det är bra förutsättningar för återhämtning för de allra flesta. Sen kan det ta längre tid om man har blivit sjuk av hög belastning över lång tid.
Men en bra återhämtning, vad kan det vara? Mer än att ligga inte bara ligga i hängmattan kanske?
Vi brukar prata om att man behöver variera sin aktivitet. Man vilar sig inte ur ett liksom stressrelaterat tillstånd, utan man behöver aktivera sig. Fysisk aktivitet är en bra medicin. Att inte vara väldigt monotont, ägna sig åt en enskild aktivitet, utan variera aktivitet så att kropp och hjärna får varva.
Kan du ge oss några exempel?
Ja, till exempel så har man suttit framför datorn som jag gör mycket under min arbetsdag, så är det inte särskilt bra återhämtning att gå hem och för att sätta mig framför tvn, utan då är det bättre med att gå en promenad med hunden eller någonting som är liksom någonting annat. Liksom en byggarbetare kanske inte i första hand ska liksom göra någonting fysiskt, utan det beror på vad man gör helt enkelt.
Du var inne på det här begreppet återhämtning, att den egentligen behövs på jobbet. Vad betyder det så att säga? Vad innebär det, att återhämtning på arbetsplatsen alltså?
Ja, det betyder att arbetsuppgifterna behöver vara strukturerade på ett sätt så att man inte ensidigt liksom jobbar med en väldigt monoton syssla. Så att det finns variation i arbetsuppgifterna. Det är en typ av återhämtning. Det behöver finnas möjlighet att ta pauser. Alltså de gamla hederliga fikapauserna som inte finns i riktigt samma omsträckning längre. Men de fyllde en funktion. Mm. Även om just att fika kanske inte är återhämtning i sig. Men den här pausen i en liksom lång arbetsdag fyller en viktig funktion.
Ja, där är vi nöjda. Tack så mycket. Tack. Anna Finnes, psykolog och forskare på Karolinska institutet.
Och med det så får vi avrunda kvällens program från oss på Studio 1. Producent Cecilia Ingvarsson, Brady Jouvier, tekniker. Pablo Dalensi heter jag som suttit vid mikrofonen. Tack för att ni lyssnat.
Alexander, kommer vi få se en dopad sprinterlöpare slå världsrekord i 100 meter snart, tror du?
Ja, om det inte blir ett världsrekord under Enhanced Games nästa år, så kommer det ses som ett fiasko av många om de springer långsammare under de dopades OS än under riktiga OS.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag så ska dopade idrottare slå nya världsrekord i Las Vegas.
Tick, tack, tick, tack.
Kameran zoomar in på en grekisk marmorstaty av en man med tygstycke svept över de breda axlarna och omkring de definierade magmusklerna. Stenen krackelerar och framträder en mänsklig man.
We dream beyond what we were allowed to dream.
Det är den 21 maj 2025. Och datumen för det som kallas Enhanced Games, de förbättrade spelen, presenteras i en svartvit film.
We are here to move humanity forward.
I maj 2026 ska de hållas i Las Vegas. Då ska friidrottare, simmare och tyngdlyftare enligt planen tävla om och vinna $1 miljon för varje nytt världsrekord. Och de ska göra det med hjälp av dopning.
So many technological and scientific advancements have been held back by an old rule set, and now they are unleashed.
Senare samma dag håller grundaren Aaron D'Souza en presskonferens. Om 50 år, säger han, kommer vi se tillbaka och säga: wow, det var på den här dagen som vi öppnade upp för möjligheten att skapa supermänniskor.
Wow, it was that this day where we unlock superhumanity.
Gäst är Alexander Lundholm, reporter på Radiosporten som gjort dokumentären Enhanced Games, där dopningen ska släppas fri.
Men Alexander, jag tänker, om vi börjar med några exempel på hur ju dopning faktiskt förekommit också i den etablerade idrotten, trots att det varit förbjudet. Var börjar den historien?
Ja, så länge idrott och tävling existerat så har ju människor velat vinna, och till vilket pris som helst ibland. Det har ju experimenterats med olika substanser och läkemedel genom historien. Men under 60-talet så började man uppmärksamma att elitidrottarna använde anabola steroider för att bli bättre. Mm-hmm. Men det var först en bit in på 70-talet som de här anabola steroiderna förbjöds, och testmetoderna utvecklades för att hitta det också.
Okej. Okay.
En man blev ansiktet utåt för dopning på 80-talet.
Mm-hmm. Nu är det Lewis, eller Johnson.
Och det var ju kanadensaren Ben Johnson.
Och iväg går de, och Johnson är snabbast. Johnson vinner! Titta till!
89 och 79!
Som vann OS-guldet i Seoul 1988 på 100 meter när han slog självaste Carl Lewis och satte världsrekord med 9,79. Men så ganska snabbt därefter så åkte han ju fast för dopning.
Den största skandalen någonsin inom idrotten. Världens snabbaste man och något av idrottens omslagspojke, Ben Johnson, var dopad under världsrekordloppet i lördags.
Och så hur går det där sen då?
Jo, men det satsades på att göra testerna mer exakta. Och en internationell antidopningsbyrå, WADA, skapades på 90-talet. Och stjärnor åker ju fast gång på gång.
Färdiga. Och där går det, och det är en rysligt bra start på Marion Jones.
Min stora idol var ju Marion Jones. En amerikansk sprinterlöpare som var överlägset bäst i slutet av 90-talet och början av 2000-talet, du kanske minns.
Oj, 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 vad överlägsen här!
Lady Marion.
Marion Jones, världens sprinterdoppning.
Hon var särskilt din favorit.
Absolut, eller? Hon var världens snabbaste kvinna. Hon skulle vinna 5 OS-guld under OS i Sydney 2000. Det blev 3 och hon utklassade de andra fullständigt på 100 meter.
Vilken överlägsen seger på 10,75!
Fullständigt överlägsen! Vilken tjej! Va?
Men samtidigt under samma spel så testade hennes man CJ Hunter kulstötaren positivt för dopning. Men jag vill ju ändå så gärna tro på Marion Jones och hennes version att hon aldrig skulle dopa sig.
Hon visste inget om vad hennes man
höll på med. Nej, absolut inte.
I want you to know that I have been dishonest.
Med åren som följde så rasade ju allt samman för Marion Jones, och hon erkände till sist att hon varit dopad i den stora Balco-skandalen.
And you have the right to be angry with me.
Och hamnade ju även i fängelse för att ha ljugit under utredningen.
Och som du säger, också besviken väldigt, personligen.
Väldigt besviken på Marion Jones, som jag hade trott på och försvarat i alla år.
I have let my country down and I have let myself down.
Och jag menar, om du skulle sammanfatta här då, alltså de bästa argumenten mot dopning efter allt det här som du beskrivit, hur låter de?
Men det handlar ju framförallt om att det är farligt för kroppen. Och jag har pratat med hormonläkaren och docenten Mikael Lettighet som jobbat mycket med dopade. Och han nämner bland annat bröstutveckling hos män, akne, högt blodtryck och för kvinnor fler biverkningar, som till exempel att man utvecklar en basröst när stämbanden växer på sig, klitoris växer på sig, det blir som en minipenis. Mm-hmm. Det är mensstörningar, och det här klassiska manliga håravfallet drabbar då även de dopade kvinnorna. Men samtidigt så har det ju funnits en debatt och en diskussion om ifall det är hopplöst och naivt att försöka stoppa dopningen. Det kanske är lika bra att släppa det lös eftersom det ändå inte verkar gå att stoppa.
I alla fall att det om och om igen upptäcks att idrottare försöker dopa sig.
Eftersom vi hela tiden blir lurade och hela tiden chockade och kallar det för skandaler, när vi vet att det kommer att hända igen och igen och igen.
Så ja, om vi går över då till den här motrörelsen, eller vad vi ska kalla det, som börjar ta form.
Now one group wants to celebrate athletes who make that choice.
It's being called the Steroid Olympics.
And they plan to let athletes use performance enhancing drugs.
Alltså en annan idé om ett slags OS som istället, vad det verkar, uppmuntrar dopning. The Enhanced Games. Hur uppstår den där idén?
Ja, det börjar med den australiske tech-entreprenören, affärsmannen och juridikexperten Aaron D'Souza. Och han presenterar en idé 2023 om då Enhanced Games, alltså ungefär de förbättrade spelen. Mm. Där idrottare ska få använda prestationshöjande preparat, alltså dopning, för att göra så bra resultat som möjligt. Dopningen ska släppas fri.
So instead of this unfair, dishonest playing field, let's do it all out in the open, honestly and transparently.
Och de ska utmana OS, och det gör ju att det direkt kallas för ett dopnings-OS.
The Olympics are like the opera, and we're like a rock concert.
I am the fastest man in the world.
Och de säger då att det finns en man,
but you've never heard of me,
som ska springa snabbare än Usain Bolts världsrekord på 100 meter.
I have broken Usain Bolts 100 meter record.
Och att han kommer att springa snabbare än världsrekordet under de första spelen.
Alltså de lovar att den här människan finns redan, men de säger inte vem det är. Eller?
Precis. I am a proud enhanced athlete.
Det är ju gjort för att man ska bli nyfiken.
Mm, verkligen.
Okej, men efter det då? Jag menar, hur tänker sig den här entreprenören att det ska gå till rent praktiskt det här?
Han säger att de första spelen ska arrangeras redan 2024. Mm-hmm. Och sporterna skulle vara friidrott, simning, tyngdlyftning, kampsport och gymnastik. Och idrottarna ska få använda preparat som annars räknas som dopning. Och om man sätter världsrekord under spelen så ska man få $1 million. De säger också att det ska bli de säkraste tävlingarna i världen eftersom idrottarna kommer att vara öppna med vilka preparat de har. Och därmed så ska också läkarna kunna hjälpa dem att klara sig igenom det här. Men tiden går och det blir allt fler frågetecken kring om det verkligen kommer att bli av. Alltså, det behövs ju pengar.
Och om det blir en massa av världsrekord, många miljoner dollar.
Ja, då krävs det väldigt mycket pengar. Men då i början av 2024 så går PayPal-grundaren Peter Thiel in med pengar. Mm-hmm. Och han har ju mycket pengar han. Och tidigare också investerat i företag som vill hjälpa människor att med hjälp av tekniska och medicinska hjälpmedel leva mycket längre än vad vi kan göra idag. Så han har redan varit inne på det här spåret, kan man ju säga. Så med honom kommer pengar. Men det behövs ju också en sak till. Det behövs ju idrottare som vill vara med och tävla. Det är ju ganska avgörande, eller hur?
Ja, och som ska vara beredda att utsätta sig för det här med dopningen då.
Exakt, och dessutom då behöver vara tillräckligt talangfulla för att kunna slå rekord. Så de behöver ju en stor stjärna.
Och hur går det då med det? Alltså, de hade hintat om att det fanns någon hemlig löpare.
Mm. Men nu kommer ändå ett första namn då, våren 2024.
I'm excited to get back in the water.
Då presenteras simmaren James Magnussen från Australien. Mm-hmm. Och han är inte vem som helst. Alltså, han har vunnit VM-guld på 100 meter frisim både 2011 och 2013. Och det här är alltså en föredetting som nu vill göra comeback. Och så ska han dopa sig till ett världsrekord på Enhanced Games.
Och det här är han öppen med. Ja. Det är det här han vill göra.
Mm. Mm-hmm. Han vill ha pengarna framför allt också, säger han.
Ja,
you know when you sit around the pub with your mates and you say, what would you do for $1 million? I'd try and break world record for $1 million.
Han som varit en hjälte i Australien, han blir nu bannad ifrån att träna i pooler i Australien nu när han säger att han dopar sig. Men senare har också den grekiska simmaren Christian Golomeyev anslutit och han vann EM-guld så sent som 2024. Så det här är ju två riktigt bra simmare med fina meriter.
Men medans de här planerna då tar form ändå steg för steg, alltså hur låter reaktionerna på det där ute i idrottsvärlden och så där?
Well, it's bollocks, isn't it? Really?
Det var ju många stora namn som gick ut och fördömde det. Friidrottsförbundets president Sebastian Coe sa att om någon är så idiotisk nog att delta dopad eller ej så kommer de att stängas av för en lång tid framöver.
If anybody is moronic enough, they'll get banned.
Det är hårda ord.
Ja, och Åke Andrén Sandberg som tidigare varit ordförande för den svenska antidopningsorganisationen sa att det kommer att vara som att gå och se en show, en cirkus som absolut inte har någonting med idrott att göra egentligen.
Det blir lite gärna så Stark Adolf på Kiviks marknad.
Och när du i din dokumentär då ser närmare på det här och ställer frågor till organisatörerna hur de resonerar själva inom de här Enhanced Games och svara på all den här kritiken. Vad säger de till dig?
We want to remove the stigma of performance enhancements, educate the population so that they can make a choice. My body, my choice.
Christina Smith som själv tävlat i bob under OS 2002 och som nu sitter i ledningen för Enhanced Games. Hon pratar väldigt mycket om att Enhanced Games står för change. Att det handlar om att inte motarbeta forskningens framsteg. Och att människor själva ska få bestämma över sina egna kroppar. Som hon säger, min kropp, mitt val.
We don't use the D word, as I say, the drug word.
Hon bad mig till exempel att inte använda det hon kallade för D-ordet.
Okay.
Alltså för dopning eller droger.
Det känns som vi brutit mot det redan.
Ja. Okay. Hon ville att jag istället skulle använda prestationshöjande preparat eller medel. Mm-hmm. Och att man inte ska säga steroidmissbrukare utan istället förbättrad. Eller att man inte ska säga fusk utan istället demonstration av vetenskap.
And so I encourage you as a media person to start using the new language.
På sin hemsida har de tackat HBTQ-rörelsen för kampen för tolerans och inkludering och haft en lista med råd på hur man ska komma ut som förbättrad, alltså dopad. Och den listan påminner väldigt mycket om de råd man får när man ska komma ut som gay.
Ah, några... ut ur garderoben liksom,
ja, precis.
Fast med
komma ut ur garderoben
jättestora
som dopad.
Biceps. Mm. Ja.
Punkt 1. Du behöver inte komma ut som förbättrad. Det är upp till dig om du vill hålla det privat. Punkt 2. Att komma ut kan vara en positiv upplevelse. Det kan kännas frigörande och du kan vara en förebild för andra. Punkt 3. Bry dig inte om andras reaktioner. Och 4. Ge omgivningen tid att ta in. Att de reagerar negativt först betyder inte att de alltid kommer att vara det.
Men okej. Okay. Vad händer sen med de här högt flygande planerna?
Ja, Trump blir president. Under våren 2025 så investerar hans son Donald Trump Jr. i Enhanced Games via sitt riskkapitalbolag som säger sig investera i företag med konservativa värderingar. Han menar då att det här spelet Enhanced Games passar in i MAGA-tanken, alltså Make America Great-rörelsen.
But in Trump's America,
the impossible is what we do best.
Det handlar om excellens, innovation och amerikansk dominans. Precis det som MAGA-rörelsen står för, säger han.
Men det är lite också... annan paketering här, ja, får man
kan
säga.
Man säga. Ja.
Så det verkar ju då som att man svänger om här lite då från mer liberalt språkbruk till det här MAGA-snacket, eller?
Ja, men att Trump Jr. är med på det här kanske inte är så konstigt när det handlar om att gå emot etablissemangets sanning i vad som är rätt och fel och att vara oppositionell mot den traditionella idrotten.
20.91 seconds. That's the world record.
Samma dag som datumen för The Enhanced Games annonseras så släpps också en film på tävlingens hemsida.
When someone finally beats it, it's not just a record that falls, it's a wall coming down.
Det är en dokumentär om simmarna James Magnussen och Christian Golomeev som anslutit sig till spelen.
Like, okay, last race, I have nothing to lose, just like, don't think about anything.
Let's go, Christian!
I den här filmen hävdas att den grekiske simmaren Golomeev slagit världsrekordet i 50 meter frisim. Och han har gjort det med så kallade prestationshöjande substanser, alltså dopningsmedel i kroppen. Men idrottsvärlden erkänner inte hans resultat. Så Alexander, jag menar, nu ser det ju då faktiskt ut som att Enhanced Games ska bli av. Och de påstår ju då till och med att världsrekord redan har slagits innan det ens gått av stapeln här. Vad är det som väntar nu?
Även om det här världsrekordet då var med knapp marginal så är det ju ett stort steg för de förbättrade spelen. De har varit väldigt framgångsrika PR-maskiner att få ut sin idé, men nu när den närmar sig så har ju idén krympt väldigt mycket. Det som har kallats för ett dopnings-OS är nu ner i att det bara ska vara tre sporter och några få grenar. Mm-hmm. Det är 50 meter, 100 meter frisim och fjärilsim, det är 100 meter löpning, det är kort häck och det är tre grenar styrkelyft. Tydliga grenar där man snabbt kan se om det blir ett världsrekord. Allting i samma arena och det är bara fyra simmare som har presenterats än så länge. Än så länge vet vi ingen friidrottsprofil och personen som de påstår redan har slagit världsrekordet på 100 meter löpning har de fortfarande då inte presenterat. Och många tvivlar ju fortfarande på att den personen ens finns.
Men jag tänker då, jag menar, även om kritikerna kallar det för någon slags cirkus och starka Adolf och sådär, så är ju det uppenbarligen någonting som har lockat en publik, jag menar, genom tiderna. Och man blir ju nyfiken här på om det går att skapa någon slags supermänniskor med hjälp av dopning så här. Alltså om det är faktiskt fysiskt möjligt.
Ja, och var gränserna för en människa kan gå egentligen när man får proppa sig full med vad som helst egentligen och fläska på med allt man har. Och då vet vi ju inte var gränserna går. Då skulle rekordet bli på en omänsklig nivå kanske då som vi inte upplevt ens i närheten av. Men simmaren James Magnusson har kanske ändå, tycker jag, redan visat att det kanske inte går att svälla upp sin kropp hur mycket som helst. Det mest virala från den här senaste tiden har ju blivit bilderna på James Magnussons kropp som är betydligt mer muskulös än tidigare. Hans överkroppsmuskler väller numera ut ur simdräkten. Han är nästan som en karikatyrbild av en uppdopad idrottare skulle jag säga nu.
Det är starka Adolf.
Ja, exakt. Och han själv menar att han tagit för mycket preparat till och med. Han har dopat sig för mycket så att han blivit seg i bassängen. Det är inte helt effektivt att vara så där stor. Så den mänskliga kroppen och naturens lagar har ju ändå sina begränsningar. Större och större muskler kommer inte betyda bättre och bättre resultat. Det kommer att finnas en gräns för vad dopningen kan göra. Det troliga är ju som hormonläkaren och docenten Mikael Lätthet sa till mig, det är att dopningens biverkningar kommer att stoppa idrottarna på vägen mot det de hoppas ska bli då omänskliga resultat.
Vi får se hur många som står där på startlinjen i Las Vegas då till slut.
Exakt hur många som har fallit på vägen skadade.
Tack så mycket, Alexander.
Tack.
Programledare var Robin Olin, gäst Alexander Lundholm, producerade gjorde Hedvig Holgersson. Lyssna också på Radiosporten dokumentär Enhanced Games där dopningen ska släppas fri.
Om drygt 5 minuter slår klockan 12 och då får vi ekonyheter här i P1. Och sen, 2 minuter över midnatt, ska vi än en gång sända onsdagens talkshow med Jonas Bonnier och Katrin Zimmermann. Nu närmast dagens dikt.
Jag måste stå ut med att jag alltid kommer att vara ofärdig. Att inget av det jag säger är konsekvent. Alla är vi värda ömhet. Alla är vi värda förlåtelse. Alla är vi värda brödet som skärs upp, vattnet som kan drickas. Men det är inte det jag ger. Det är inte det jag är i närheten av att ge. Nu övar jag. Nu misslyckas jag. Nu sviker jag. Nu tror jag att jag inte ljuger. Nu säger jag något, men vad är det jag säger? Woff, woff, säger hunden. De gröna färgerna när det är juni. Regnet. När det är juni. Himlen. Det ska komma en annan månad. En annan vecka. En annan dag. En annan stund. Och den stunden ska inte behöva förklaras. Den ska vara så uppenbar att alla kommer att veta vad den stunden innebär. Hus. Husgrund. Källare. Gå ner i källaren och leta efter något som inte längre finns. De stora skogarna. Att lägga sig i en bäck. Ormbunkarna. Jag minns en gång. Jag ritade. Det blev 2 rävar på en äng. Men de ville inte vara kvar där så de sprang iväg. Jag gjorde ingenting för att hindra dem. Till slut hördes inget annat än deras skall. Då var de långt bort. Kanske att jag hade velat springa efter. Men jag hade antagligen varit för långsam. Jag hade antagligen inte hittat dem. Antagligen hade de inte velat bli hittade. Jag väljer det röda rummet. Mitt hungrande hjärta. Mitt hungrande hjärta. Jag lovar mitt hungrande hjärta. Begrunda, begrunda mitt hjärta.
Thank you.
Helena Österlund har alldeles precis släppt sin nya diktsamling Ta emot en ängel på förlaget Nystedt litteratur. Och det var ur den vi fick höra henne läsa idag. Det var en bit ur en svit med titeln Ovanför huset en oval. Helena Österlund debuterade 2010 och hennes tredje diktsamling Om det fanns en plats som var min var i fjol en av de nominerade till Sveriges Radios lyrikpris. Efter dikten hörde vi låten A Golden Sky av och med Bill Frisell. Julia Sjöstedt är musikredaktör för Dagens Dikt den här veckan. Producent är jag, Ann Lingebrant.
Nu är klockan 12 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
Det är midnatt, här är Ekot. I staden Ballymena i Nordirland har kravaller brutit ut för tredje kvällen i rad. Ett 30-tal poliser har skadats och butiker och bilar har satts i brand i kravallerna. Det rapporterar vår London-korrespondent Pontus Mattsson.
De startade måndagskväll efter ett fredligt protestmöte mot ett påstått sexuellt övergrepp som ägde rum i slutet av förra veckan. Det var två 14-åriga pojkar som anklagas för att ha försökt att våldta en ung flicka. De här pojkarna var i domstolen i måndags. De har enligt medieuppgifter en rumänsk tolk. Och sen på måndagskvällen så utbröt då kravaller i staden Ballymena. Polisen talar om att det här är rasistiska våldsverkare som har gått lös på bostäder, på bilar, på lägenheter där företrädesvis invandrare bor.
Men har det kommit några reaktioner från politisk håll också?
Alla partier i det nordländska parlamentet har uttalat sig kritiskt mot det här och uppmanat till lugn. Premiärminister Keir Starmer i London har uttalat kritik och uppmanat till lugn. Och många av de som bor i staden och som har utländsk bakgrund är väldigt rädda.
Pontus Mattsson i samtal med Pablo Dalense i Studio 1 kväll. I Gaza är det nu allvarliga störningar i mobilnäten och totalt stopp för internettrafiken i norra Gaza och Gaza stad. Det är efter ett kabelbrott. FN varnar för en total kollaps av data- och mobilnäten i Gaza om inget görs snart. Orsaken till kabelbrottet är okänd. En person har skadats efter att en väktarbil krockat med en personbil i centrala Borås och vält. Den skadade ska vara föraren av väktarbilen och det uppges vara lindriga skador. Det skriver Göteborgs-Posten. Det var Ekot vid midnatt i studion. Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio. Och nästa ekosändning kommer klockan 1. Nu är klockan 2:02. Onsdag har blivit torsdag den 12 juni. Känner du Eskil? Ja, då ska du gratulera på namnsdagen idag, alltså 12 juni. Strax ska vi än en gång sända onsdagens talkshow med Jonas Bonnier och Katrin Zimmermann. Och sen om en timme.
Trump-administrationen rullar tillbaka satsningar på miljö och klimat.
Today the Green New Scam ends.
Vedertagen klimatvetenskap avfärdas och nu skräms forskare till tystnad.
I princip så säger man ingenting. Man försöker behålla sina jobb.
Lyssna på Klotet om vad som händer i världens största forskningsnation när man uppmanas att avbryta nästan allt som har med klimatförändringen att göra. Onsdag och söndag i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Och här i P1, denna natt mot torsdag, 1:02. Nu är en återutsändning från onsdag eftermiddag.
Katrin, befinner sig Sverige i krig?
Nej, det gör vi ju inte. Även om det är klart att det är problematiskt med de här cyberattackerna så... Krig kan man väl annat säga att det är.
Regeringen berättade i mars att man ska låna 300 miljarder till sin nya försvarssatsning. Och nästan en tredjedel av pengarna ska gå till det så kallade hybridhotet. Mm. Vad är då det? Jo, precis det som Sveriges Television nu utsätts för. Alltså riktade digitala attacker mot samhällsbärande myndigheter och funktioner.
Dessutom är ju SVT en del av totalförsvaret. Så att det är ju ännu mer så. Men samtidigt tänker jag att det är ju Sveriges Radio också. Så den som ligger, eller de som ligger bakom de här attackerna, och det här handlar ju inte om några hackande 15-åringar, de har uppenbarligen ansett att det gör större skada att attackera SVT än SR. Hur känns det, kanske?
Vet du, SVT får alltid större genomslag för sina grejer. Och det här har jag varit kränkt för i många år. När jag jobbade på Studio 1, man kunde intervjua en minister om någonting som han fick ur sig, eller hon fick ur sig någonting särskilt. 3 dagar senare var samma person med i Agenda och sa samma sak. Då plockade Omni och andra nyhetssajter upp det. Förstår du känslan av att man är lite i skuggan av sin stora syster? Just den här gången då, kanske inte så dåligt.
Känns som jag öppnade en dörr till ett utrymme som jag inte ville titta in i utan att veta om det. Vi hör i gruppen The Favours allra första singel The Little Mess You Make. Det här är Billie Eilishs bror Finneas som har slagit ihop sina påsar med artisten Ash. De har samarbetat förut, men nu har de alltså bildat ett band. Och nu det betyder album kommer efter sommaren. Välkomna till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och Jonas Bonnier.
Du vet hur det blir när frustration har ackumulerats över tid. Ja. I många år. Okay. Det är då du plötsligt bara väller fram. Kanske inte med exakta korrekta proportioner.
Okej, Katrin, vill du prata mer om det här med SVT och SR?
Jag ville bara sätta den här kanske lite bittra utsagan i ett sammanhang.
Ja, alltså, och sammanhanget var att du har känt så här jättelänge.
Ja,
okay.
Jag har varit med om det här så många gånger att SVT får genomslag för grejer som har hörts i radion dagar, veckor tidigare utan att någon har uppmärksammat det.
Skulle vi kunna göra det här till ett stående inslag? Du berättar varje dag om något som du har sagt tidigare och som sen SVT tog och fick genomslag för.
Vi kan fundera lite på det. Det kanske är bättre att jag bearbetar det här på annat håll.
Ja, men det är en programidé till hösten kanske. Idag, Katrin, så gästas vi i talkshow av ingen mindre än Britt Ekland.
Det är så flott.
Det känns lyxigt. Mm. Ja. Igår så var det däremot vänskapsmatch i herrfotboll. Tittar du på det?
Det gjorde jag såklart inte.
Nej, det gjorde inte så många andra heller. Sverige mötte Algeriet på den numera så kallade Strawberry Arena. Någonting som jag känner att jag har svårt att uttala på ett naturligt sätt fortfarande. Kapacitet 50 000 åskådare under fotbollsmatcher, men igår var 35 000 av de platserna tomma.
Jag vet, och det är ju jättetråkigt, det fattar man. Men det var ju också så att det var inget som stod på spel. Kan inte det ändå vara en förklaring?
När det svenska landslaget sprang ut på plan så visslades det och buades eftersom den algeriska klacken överröstade hemmalagets klack.
Nej, men det är illa.
Ja. Vad ska de göra, Katrin? Vad ska det svenska landslaget, fotbollslandslaget göra för att dra mer publik?
Som framgick igår så är ju jag väldigt förtjust i interaktiva aktiviteter. Jag var ju inne på att jag tyckte att polisen i områden där de patrullerar mycket borde spela kubb och grilla med människorna som bor där för att bygga relationer. Jag undrar om inte fotbollslandslaget kan göra något liknande. Varje spelare måste skriva 50 autografer efter varje match.
Mm.
Man kan slumpmässigt lotta ut ett antal biljetter i publiken. Då får de gå ner och möta spelarna i någon form av zon där man kan hänga och ställa frågor. Jag skulle vara mer benägen att gå och kolla på en match om något sånt låg i potten. Varför ser du så tveksam?
Nej, tvärtom. Jag tycker att det ser ut som alltså, din energi och ditt engagemang här. Och jag tycker det ser ut som du verkligen har idéer som du tror på själv. Det känns väldigt positivt. Igår så frågade vi ju i sändning våra lyssnare efter...
Jag gillar den där distinktionen som du tror på själv.
Jag låter bli att värdera dessa idéer.
Kreativa förslag.
Ja, kreativa förslag. Igår frågade vi i varje fall lyssnare efter minnesvärda middagar som de har avnjutit. Och vi fick enormt många mejl faktiskt. De flesta var alldeles underbara. Jag har valt att citera ur fyra av dem väldigt kort. Bara Kristin i Trosa, hon skriver: en perfekt grillad kalvtornedå, vackert rosa inuti, som serverades med gräddstuvade mörkler med smak av färsk dragon och till det en luftig selleripuré. Det här var på restaurang Gourmet i Stockholm någon gång på 70-talet.
Tänk att hon minns det med sån inlevelse fortfarande.
Thomas påminns om en spaghetti alla vongole i hamnbassängen i Portofino. Att jag var nyförälskad, skriver Thomas, gjorde inte minnet sämre.
Underbart.
Lena från Kullaberg berättar: nyrökt röding äten direkt med fingrarna. Var på fjällvandring vid möte med samer som fiskat och rökt.
Man förstår att det minnet sitter kvar.
Och Maritta Hallgren skriver: jag var 8 år och stod i matkö 1945 som anordnades av Röda Korset i Sydtyskland. Detta var just efter kriget då ransoneringskorten upphörde och allt var kaos. Fick en kantstött